Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till Någonting om aktier. Med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda.
Hej Tim.
Hej Marcus.
Hur är läget?
Jo, läget är fantastiskt. Vi sitter ju här, idag är det onsdag den 17 augusti. Och vet du vad som är speciellt med idag?
Nej, berätta.
Eller det här avsnittet. Jo, men vi firar ju alltså 100 avsnitt nu.
Det är så jäkla ballt.
Ja. Och vi har ju inte såklart spelat in allihopa då, utan vi har även fått hjälp av våra tidigare podd
Ludvig och kollegor. Jussan.
Ludvig och Jussan, de gjorde ett bra grundarbete som vi har fortsatt på nu. Fört vidare deras arv.
Stor shoutout till dem.
Ja.
Och jag vet inte, det är svårt för oss att veta hur många lyssnare som har följt med sedan dess. Sen Jussan, det är ett bra sätt att kombinera dem. Jussan och Ludvig hade podden. Men sannolikt är liksom, vår lyssnarskala har växt avsevärt, så att det har varit skitkul. Men till alla er som liksom, har varit med sedan starten, stor jävla shoutout till er och stort tack.
Tack så hemskt mycket, alltså, ni är fantastiska.
Vi är ingenting utan er. Det är faktiskt sant.
Lite så är det faktiskt, ja. Så kan man säga.
Men du, Tim, vad hände senast här då?
Jo, men det var faktiskt så att det var presskonferens idag av myndigheterna. Vår kära regering har varit ute med, och nu vill de ge stöd såklart till landets medborgare.
Vi kan berätta att idag är den 17 augusti.
Jag sa det förut.
Okej, okay, sorry. Jag är med. Bra att du har koll.
Nej, men de skulle ge bort 60 miljarder kronor då till svenska hushåll. Och det är ju, ja, det är väl kul.
Det är helt löjligt tycker jag faktiskt. För det är som att, alltså, inte lösa problemet men att milda åtgärden. Eller milda effekterna.
Ja, men man går ju inte riktigt till botten med det.
Nej.
Problemet är också så här att när, jag fattar det som att det kommer vara liknande subventioner eller bidrag som förra året. Och då gavs ju det till de som förbrukade mest.
Ja.
Så det blir liksom instrumenten för att typ installera en värmepump eller försöka minska sin energitgång, sin energiutgång, den går ju ner.
Ja, absolut. Men det, alltså, det uppmuntrar egentligen till mer konsumtion, och i samband med att elpriserna är så höga så finns ju ingen anledning att investera i mindre, liksom, i mer energisnåla produkter.
Exakt, ja. Sen tycker jag ju inte om, jag är ju ganska liberal av mig, som, jag tycker inte om det här med att man fastnar, det blir ju som en bidragsfälla i princip liksom, för att du ger ju pengar till staten som sedan omdistribuerar pengarna, ger tillbaka dig pengar i form av bidrag.
Ja.
Då tycker jag hellre att man kan göra saker som sänka skatter och...
Ja, men, det är ju sleeping capital. Kapital som bara håller på att byta händer. egentligen om du får tillbaka den, säg så, hade du kunnat ha investerat eller ha gjort mer grejer med om du hade istället för att behövt betala in lite skatt för att sen ska återkomma till dig i slutet på året eller whatever liksom. Det är sleeping capital. Mm. Det är inte deployed capital, kan vi ju absolut inte kalla det.
Och det är inte så bra på bredare front. Mm. Men nog om det.
Dessutom driver på inflationen, måste jag säga, som avslutande nog.
Jag vet, det är lite skumt liksom. Man vill ju stäva inflationen, inte ge helikopterpengar så det blir mer inflation.
Nej. Skitnöjt. Ja.
Tack med inflation så såg jag att det var en ny inflationssiffra i Storbritannien.
10%.
10,1%. Den är köttig.
Jag såg verkligen en sån, jag såg en fantastisk sån Game of Thrones meme som heter Winter's Coming.
Ja, nu är det bitter alltså. Nu kommer vintern.
Men det är ju för att alltså, England har ju också varit helt hänsynslösa när det gäller liksom energiprinciper. De har ju haft för deras pensionärer, vet jag. Kan jag berätta, jag bodde ju i England tidigare.
Mitt liv. Sjukt dåligt isolerade hus.
Ja, dels det, men det var också så här, de hade något som kallas heat or meat. Och då var det pensionärerna hade inte pengar för att både äta eller värme. Eller både äta och värme. Vilket innebar att de fick egentligen välja de fattigaste pensionärerna om de skulle äta ordentligt eller om de skulle ha värme i huset ordentligt.
Mm.
Och alltså det är ju verkligen länder som England som kommer framförallt på grund av, eller inte framförallt men delvis på grund av Brexit och så vidare. Det har inte gjort saker billigare och enklare för dem att plocka in energi från resten av kontinenten.
Nej, jag såg faktiskt att Storbritannien ska få leveranser från Australien. De skickar det.
Vad ska de skicka, vadå för något?
Naturgas.
Ah.
Så det blir ganska intressant, för det blir ju en internationell påverkan av allting liksom. För det, i och med att då tar de ju leveranser som egentligen tagit har gått till Sydostasien.
Jajamän.
Så jag lyssnar nu på en podd och det är tips som Bloomberg har ju, Bloomberg Quick Take tror jag heter. Så de pratar här om liksom, alltså finns det ett energigap liksom, så kommer det alltid ätas upp någon annanstans liksom. Även ifall vi säger att vi betalar mycket högre priser, men finns det inte nog med energi egentligen på ett globalt nivå, så är det ju alltid någon som till slut kommer sitta där med Svart Petter och ja, drabbas av elransonering och så vidare.
Men det är också, det känns sjukt ineffektivt av att behöva, för att Australien blir literally annars än jorden för England att importera en energislag från.
Stämmer.
Vilket i sig själv bara innebär att du har en energiförlust. För du kan liksom inte bara flytta energi
ut. Utan olja.
Ja, fast du
oljan kan du inte använda till att liksom till energi på samma sätt.
Nej, men
om man inte bor i Karlshamn då.
Det jag menar är liksom ja, bara så här att du måste ju transportera hit den, vilket innebär att du måste spendera energi för att ta hit energin.
Ja, jo, jag förstår det. Men jag tror att det går jämnt ut liksom, eller mer.
Okej. Okay.
I alla fall då, det jag skulle säga, det påverkar ju då Sydostasien då såklart. Och även Japan, man, som de har ju 10% av sin energi kommer från naturgas. Så nu har de börjat få, nu jag tror det var 60% av befolkningen som nu stöttade att man skulle starta upp sina kärnkraftverk igen. Vilket är det högsta stödet sedan Fukushima. Sedan innan Fukushima.
Ah, låter rimligt.
Så intressant. Men jag tänker vi måste nästan gå in på vårt huvudämne. Vi har ju ett väldigt stort avsnitt så här framför oss.
Tror jag, precis.
Det är ju 100 avsnitt.
Ja, ja.
Det är ju ett helt sekel.
Men du, vi måste komma ihåg och säga också att det är fan, vi är mitt i rapportsäsongen. Och just vi har massa gosingar egentligen. Mm. Alltså det är ju hur många gånger som helst. New Wave kom med en fantastisk rapport här i igår.
Det var fin.
Precis.
Torsten Jansson.
Jajamän. Så att DSD, Garo kom med en liten halvskakrapport i måndags.
CTEK hade inte heller så bra rapport. Det har varit mycket komponentbrist.
Så att det är spännande tider. Jag tycker ändå Q2-orna bär, alltså i förhållandevis vad marknadssentimentet tänkte i slutet av Q1.
Det är därför som börsen har gått så bra under juli tror jag. Det är för att det har varit bra Q2-or.
Mm.
Företagen klarar sig ganska bra.
Så att, men vi är ju inne i small cap-segmentet definitivt på bolagen som rapporterar nu. Och de är riktigt microcap kommer ju komma här i veckan när vi släpper det här avsnittet helt enkelt.
Så att
vi
har mycket det är alltid så en andra våg.
Ja.
Man tänker ofta på storbolagsrapporterna. Men det kommer alltid en andra våg av skitrapporter.
Ja.
Från alla goa små spotlighter för snartbolag liksom.
Ja, ja. Det är stökigt.
Ja, det är stökigt.
Men, nog som du vill. Mm. Nu kör vi igång med nu dagens huvudämne.
Ja, och dagens huvudämne, avsnitt 100 till ära, tänker jag så här.
seklets portfölj.
Vad menar du med det?
Jag tänker så här, att vi konstruerar en, vi ska konstruera en portfölj, teoretiskt sett då, som ska vara fantastisk. Och ska vi tänka lite, visa lite våra tankar och hur vi har gjort en portfölj idag.
Lite bakgrund till det Tim säger. Idén kommer egentligen från att från olika håll har vi fått propåer där folk har liksom antingen sagt så här, okej, jag har lite pengar över, jag kan inte så mycket av börsen, vad ska jag med dem? Så det här avsnittet är för er.
Mm.
Hur lägger man upp, precis som Tim säger, seklets portfölj? Hur hade vi gjort om vi hade startat scratch?
Det är frågan. Ja, till att börja med kan vi ju säga och lägga disclaimer här, en fet disclaimer idag, att ingenting av det här som vi säger just nu, det kan inte användas som, det är inte rådgivning liksom, utan ni får göra en egen analys och tänka och konstruera din egen portfölj.
Precis.
Och absolut inte lyssna på det vi säger. Mm. Men nu ska ni höra på vad vi säger om detta.
Men vi kan väl börja med lite överstående tips hur vi hade börjat. Mm. Nyckeln med investeringar är ju, som vi mycket var inne på i tidigare, sova gott investeringar. Förstå, ja, alltså förstå vad du köper är ju nyckeln till det. Och då tänker vi, okej, men var kommer kunskapen ifrån? Och då kan man börja lite med vart man ska börja. Perfekt grej, perfekt startsteg att börja, UA-akademin. Du får ett perfekt introsteg till liksom att komma igång och förstå hur sparande funkar och liksom enkla grejer, investeringar.
Ja, men de är helt grymma alltså.
Ja. Sen har vi också det fantastiska, det du och jag hänger jäkla mycket, Finanstwitter.
Mm.
Stor shouta till den communityt.
Ja, många duktiga.
Väldigt många duktiga.
Mm. Någonting som jag också plockat upp senast, det har börjat komma upp mycket Discord-servrar liksom, för olika bolag. De är också riktigt bra, har jag märkt. Många av dem.
Precis, men det blir lite mer mikro ska jag säga när du har hittat dina case liksom.
Ja, men jag bara tänkte på det nu.
Ja, och sen ett annat stort tips jag har till er, googla. Googla skiter nu det.
Ja.
För att är det någonting du inte fattar, googla.
Ja, verkligen alltså. Och YouTube och allting, det följer med liksom.
Mm.
Men det tycker jag också är en bra. Och sen egentligen det man också bör säga nu liksom, det är ju svårt att sätta upp en portfölj, säkerhetsportfölj liksom, för att egentligen så måste man ju kolla på varenda individs personliga risknivåer och liksom
sparhorisont
och framförallt också hur intresserad man är.
Absolut.
Jag hade ju inte rekommenderat särskilt mycket aktier ifall jag inte hade varit ganska aktiv.
Absolut.
Så om man liksom knäger på sitt jobb och inte så bryr sig så mycket om börsen, håller till indexfonder liksom.
Det tar tid och energi att investera i aktier. Ja.
Så det här skulle jag vilja säga är för någon som är
vill börja investera liksom. Ja,
alltså som och ändå lägga är, lite tid som på är, det. Vill ändå lägga lite tid på det. Vi snackar inte många timmar i veckan, men ändå en del liksom.
Precis.
Ja. Så det är väl så det skrämmer liksom.
Amen. Jättebra Tim. Mm. Och för att vad man ska göra då, det är liksom ett sätt att börja. Sen så också snacka med nära och kära, liksom gå på events och ja, det är ett fantastiskt sätt att börja engagera sig.
Hitta aktiekompisar.
Ja.
Det var det som Kristoffer sa senast.
Ja.
Man måste ha någon som man kan prata med liksom och diskutera med. Annars blir det inte bra. Man kan inte sitta ensam.
Mm.
Har man inte det så tycker jag det är bra att skriva.
Nej. Alltså Twitter, där har jag folk som jag skriver med liksom, som bara frågar vad deras syn på de senaste kvartalsrapporterna är och etc. Och det är liksom gratis information som folk är villiga att ge. Så det är ju hur nice som helst.
Ja, det är ju grymt. Sen så finns det såklart vanliga nyhetskällor.
Mm.
Dagens Industri. Vanliga nyheter kan man använda sig för aktieanalys också. Det dyker ju upp liksom. Twitter sa vi, men det är ju
ja, men sak, där liksom. Kan man ju följa beroende
Avanza
på vad man
finns
följer.
Också att placera och ja. Finwire och nyhetsbund direkt. Exempelvis.
Precis. Och det är jättebra för att egentligen handlar det bara om att få det här nyhetssvepet. För att förstå makron. Vi hade ett halvledaravsnitt sist. Eller förra avsnittet. Mm. Avsnitt 98. Och,
det stod ju inte så väl till där när Nvidia typ drar en vinstvarning dagen efter.
Nej, det var inte så jävla god. Men alltså, vi gjorde ju det avsnittet utifrån Bidens halvledarproduktions liksom, avtal.
Mm.
Vad heter det?
Chips
and Science Act.
Mm.
Och det är ju någonting vi får reda på nyheterna.
Exakt.
Allt hänger ihop va.
Mm.
Sen när ni hittat era case, fantastiskt ställe att börja på. Börja på att läsa om det, om deras senaste pressmeddelanden. Gå in och läs på det om Twitter. Ta fram tickern, slå det på Twitter. Där får du vad folk skriver om aktien. Så får du bara ett överslag. Sen är det jättebra med börsdata, MFN.
Mm. Alltså investerarrelationerna. Ja. Sök bara, typ om jag hade velat söka upp ett bolag, så hade jag bara skrivit Volvo, mellanslag, IR. Ja. Investor Relations. Så finns väldigt mycket där. Investera presentationer. Alltså ja, YouTube också bra för att få en, YouTube är bra för att få en, se hur ledningen agerar liksom, och ser ut kanske också bra att ansikte på någon. Men ja, hur de pratar om sitt bolag.
Mycket bra poäng. Mycket bra. Så det är lite makro på hur man ska tänka, ja, innan man börjar investera.
Lite så initialt. Men då kanske vi ska gå in lite på portföljen här då. Man har ju 100% att fördela.
Amen.
Och vi har ju lite, nu har vi ju tänkt så här att det här är ju för unga aktiesparare.
Absolut.
Så det blir ju en tilt mot riskhållet, i och med att på lång sikt så är det ju fördelaktigt att ta risk liksom.
Absolut.
Medan när man är äldre och sen har mer kapital, så vill du hellre bevara kapitalet än att få det växa mer.
Vi diskuterar ju rätt mycket inför det här avsnittet hur just vi skulle hålla riskprofilen, och det är egentligen, det beror på hur man sover gott liksom, som, ja, som vi har varit inne på. Så att är man mer insatt så kan man bära mer risk, förhoppningsvis då avkasta. Men vi kom fram till ett egentligen rätt intressant alternativ, ja, där vi säger att vi bygger upp en bra bottenplatta.
Bottenplattan är, ja, fin,
precis, bottenplatta, 40% fonder och investmentbolag. Och sen så 10% alternativa investeringar, och sen 50% aktier.
Ja, och det tror jag kommer bli väldigt bra. Det kommer bli bra diversifiering genom fonderna, investmentbolagen, och vi kommer olika aktier. Och jag tror att det kommer bli en bra riskmängd liksom.
Och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant, för det är väldigt många som snackar om att man ska typ 60-40, vad vi är inne på.
Det är en klassiker.
60% fonder, 40% aktier. Men där, vi tog väl egentligen den, vred upp risken lite, ja, och så la vi till alternativa investeringar.
Ja.
För att vi tycker ändå ur ett liksom privatekonomiskt perspektiv att det kan vara väldigt lönt att investera i annat än bara just värdepapper.
Man kan ju säga som så här att aktier och fonder har ju faktiskt en ganska stark korrelation. Fonderna är ju investerare på aktiemarknaden, så det är ju liksom grundläggande att det kommer vara en samvariation där.
Mm. Så att, och de här sista 10%, där handlar det om att vara Benjamin-driftig. Mm. Liksom hitta intäktsflöden som kommer utanför de här.
Ja.
Investera i en bil kanske, hyr ut den. Alltså det kan vara sådana grejer.
Eller var så... inte den polare som gjorde det?
Jo, precis. Ja. Ja, men det är skitballt. Och det finns massa sådana alternativ. Har du någon lägenhet, någonting du kan hyra ut, hyr ut den. Ja, var lite smart. Cashsmart egentligen. Så ser man att det kan bringa rätt fina intäkter som man då kan återinvestera antingen i aktieportföljen eller i flera alternativa investeringar.
Ja, helt enkelt. Men ska vi gå in på det då? Jajamän. Vi börjar med fonderna och investmentbolagen. Och egentligen så är investmentbolag, det är ju aktier liksom. Men jag tycker ju så här att om vissa större investmentbolag, de har ju så pass många innehav att liksom, det börjar ju liksom nästan likna en riskspridning som fonderna har, och samtidigt så är det så pass billig avgift liksom. Det är ju 0% i princip, eller man betalar ju pyttelite då, 0,0 ändå, säger då i driftskostnader då för ledningen av bolaget i princip. Så då sa vi så här att vi rekommenderar, men i den här teoretiska portföljen, Seklets portfölj, så säger vi kanske man ska ta 20% i breda indexfonder och 20% i specifika fonder och investmentbolag.
Precis.
Ja.
Vad menar du med breda?
Breda indexfonder, då är det bara att man satsar på indexen är ju en korg liksom, en sammanslagning av alla aktier som är noterade på den listan. Och oundvikligen så blir det så att vissa bolag åker in och ut liksom, och då justerar ju indexet för det. Och då kommer du alltid att bli av med alla förlorarna som åker ut och går ner i värde, medan du kommer att ha kvar vinnarna.
Mm.
Så det är en ganska smart grej. Man får bra riskspridning, och man kan ta del av landets eller indexets avkastning. Mm. Ganska billigt. Så det finns exempelvis Avanza Zero är ett exempel på detta. Och jag tror att Nordnet har en liknande variant. Jag vet inte vad den heter. Mm. Minns du det?
Nej, tyvärr inte.
Men de har den.
Ja. Och det är väl egentligen det. Alltså, och där gäller det också att kolla på region. Så att man investerar i globala områden och inte bara i Sverige. För att det finns ju geografisk och det finns bransch. Ja, det finns ju fler specifikationer, men det finns bland annat geografisk och branschspecifik risk. Mm. Och den vill man diversifiera, så det är därför vi ägnar 20% av hela portföljen till att vara, alltså lägga en riktigt bred bottenplatta.
Det är här i bottenplattan.
Precis.
Och det man kan tänka på också när du ska kolla på en sån här global indexfond, speciellt då om du ska kolla på någonting som är globalt då, kolla på hur de allokerar sitt kapital liksom. För många är ju liksom nästan lite fördolda USA eller Kina fonder. Om du kollar på en global indexfond så finns det ju risk för att det är 50% i USA. Det är ju liksom, ja, USA är jättebra, men då måste man vara medveten om det liksom. Mm. Och sen så är det ofta när man kollar på Asienfonder så är det väldigt mycket Kina också. Så ha koll på det.
Ja, det är ju de största ekonomierna, så det blir det liksom. Mm. Så att det är inte så konstigt.
Och det viktigaste här då är ju att när du kollar på de här indexfonderna, alltså det enda man ska bry sig om, det är avgiften.
Förvaltningsavgiften.
Förvaltningsavgiften. Håll det så lågt som möjligt, för det är det här som påverkar din ränta på ränta-effekt. Om börsen i snitt avkastar 7% och du har 0,5% i avgift, då är det ju ändå, ja, det blir ju mindre än 10% av din avkastning, men det är ju ändå ganska mycket liksom, speciellt på längre sikt. Säg om du över 50 års sikt investerar, så kanske du tjänar 10 miljoner eller vad det blir, jag vet inte. Du är ju 1 miljon minst liksom borta. Det känns inte så bra.
Det är inte alls kul faktiskt. Och där har vi ett väldigt bra alternativ, sparalternativ från början, och det är Saver. Saver kapar kickbacken som går till
bankerna.
Ja, precis. Exakt, ja. Och ger den istället tillbaka till dig. Ja. Vilket är en väldigt bra shoutout helt enkelt.
Ja. Ja, det är inte en sån sponsring liksom. Det är bara att... Nej, alltså,
goa gubbar.
Jag hade aldrig ägt en fond via Avanza. Nej, faktiskt.
Nej.
Och det är ingenting för att jag vill tala in om dem. Tala illa om dem, utan det är ju såklart för att det är ju mycket privatekonomiskt bättre. Precis. Att göra det till en lägre avgift liksom. No brainer.
Men nu har vi den bredaste backlinjen upplagd här.
Ja, det är backarna. Mm. Då ska vi gå in på det bakre mittfältet här då.
Precis. Och här kommer vi in då på specifika fonder och investmentbolag. Och vad menar vi med detta? Jo, men specifika fonder kan vara liksom branschfonder, småbolagsfonder. Som är lite mer nischade, ofta lite högre förvaltningsavgifter. Men man vill återigen ha så låga förvaltningsavgifter som möjligt.
Ja, man får kolla på relationen mellan avgiften och potentiella avkastningar som de kan ge liksom.
Precis. Och här då kan vi även då börja plocka in investmentbolag. Så som alltså Latour, Spiltan, Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway skulle jag nästan klassa in i backlinjen tillsammans med globala.
Alltså man kan ju alltid lita på Warren Buffett.
Ja.
Tills han coolade i och för sig. Det lär ju hända snart.
Du hade ju ändå en trevlig tanke. Du vill ju ha med Google och Microsoft här någonstans mitt
ja,
i de här.
Ja, alltså istället för en teknikfond så tänker jag så här. Varför bara inte investera i Microsoft eller Google? Båda två är ju liksom, de har ju börjat med en nischprodukt i sin bransch. De har ju brett ut sig så mycket och de har ju som stora, de har ju mycket diversifiering i sin modell liksom. Så en del är ju annonsintäkter, annat är ju liksom bara IT-struktur liksom. Typ som Microsoft tror jag, och där pratar ju vdn Satya Nadella om väldigt mycket också liksom. De är ju ett spel på att mjukvara kommer vara en större del av BNP om 50 år än idag.
Absolut.
Tror du på det? Tror du att det kommer hända?
Ja.
Då har du ingenting förlorat liksom. Det är typ den som är tanken liksom. Och ja, det är det liksom. Så det är tips istället för en teknikfond liksom. Köpa någon av de två.
Mm. Och då blir det också av med förvaltningsavgiften. Pang, pang, två flugor.
Ja, det är smäll. Grymt alltså. Det är grymt. Och sen kan man tänka på också en viktig grej också när man kollar på portföljen är ju också vad har jag för valutarisk?
Ja.
Det är också viktigt. En grej liksom som är bra att tänka på. Typ nu står ju dollarn i 10 kronor. Mm. När jag började köpa Nvidia för 3 år sedan så stod det typ i 7-8.
Precis. Så du har ju tjänat inte bara på kursuppgången men även på valuta. Mm. Men å andra sidan kan du ju backa lika väl.
Ja, vet.
Så att,
men generellt sett så är kronan ganska svag.
Ja, det har alltid varit svag. Jag har aldrig hört någon säga nu är kronan stark.
Nej, ofta det är bra att gå emot kronan liksom och äga i euro eller i dollar.
Danska kronor.
Ja, danska kronor också för
danskan
den
delen. Har ju gått mycket bättre än svenskan.
Och ibland kan man faktiskt kolla, vissa fonder går ju att investera i dollar och i kronor liksom. Mm. Alltså om man kollar på lite olika noteringar kan man ju se vissa noteringar finns ju både
i dollar och vissa finns ju även i.
Men eftersom Sverige är sånt exportland så gynnar det ändå Sverige. Men det är ett helt makroavsnitt för sig själv.
Ja.
Så det, men det är vår backlinje och defensiva mittfält kan vi kalla det.
Ja.
20% breda indexfonder och 20% specifika fonder och investmentbolag. Mm.
Men då tycker jag vi vänder på skutan, tycker jag. Och så går vi på anfallet. Okay. Vad har vi här då?
Tänker du alternativa eller tänker
Nej,
du...
Nej, det är inte. Det där kommer in sen.
Okej.
Okay. Okay. Kommer, jag tänker aktier då.
Pang, pang, pang.
Ja. För att vi tänker så här, 50% aktier är också bra.
Mm.
Vi tänker att vi är unga. Då måste man... Då, aktier, det är det man ska vara liksom. Det är det, räntorna idag är ju svinlåga.
Ja.
Varför skulle du äga räntor exempelvis? There is no other alternative.
Tina.
Very nice. Hon är fin. Ja. Så 50% aktier, ja. Men vi säger så här, 30% kanske kan vara låg risk,
ja.
25-25, 30-20, 40-10, you choose liksom. Ja.
Och vad menar vi med låg risk? Jo, men det är typiskt, det behöver inte vara large cap-bolag, men traditionellt sett så är det P under 30.
Typ 20 alltså.
Ja, men gärna. Där ser vi gärna, vi har listat några aktörer, Volvo, Texas Instruments, AstraZeneca, Swedish Match, bröderna i och Johansson.
Ja, de är ju lite små, men de har väldigt låg värdering, så där kan man ju
stänga det som
här, liksom.
Jävla rapporter alltså.
Ja, de så rapporter, de gick upp ganska mycket, va? 5% minst där.
Sist jag kollade så var 7% upp.
Ja, det är bra. Att, ja, det är roligt.
5% direktavkastning, du vet, det är ett mys dansk bara.
Mm. Det är ett kul alltså.
Så att bolaget har funnits i 100 år, bara det är bara mys. Så att där kvalar vi in sådana typer av aktörer.
Ja.
Här är det viktigt återigen tänka på bransch. Investera i olika branscher.
Mm.
Inte bara köpa All Out och AI Johansson.
Nej, kanske lite fastigheter, lite bank. Ja, bank är inte så nice kanske.
Nej, bank kan vara trevligt. Ja. Det händer inte så mycket kanske, men du får fin. DA ligger ju typ, direktavkastningen ligger på typ 5% på typ alla banker.
Ja, 5-6-7.
Så att, men sen så har du ju, vilka fastighetsbolag har du plockat in? Wallenstam?
Balder. De är ju stabila liksom. Erik Selin hade jag gärna låtit
Cibus
ta hand om mina pengar. Mm. Cibus också ganska Cibus lugnt. Inte SBB.
Nej, där hade vi nog ändå kvalat in i låg högrisk kanske.
Ja. Så det är lite så kanske man kan tänka. Men de här aktierna, alltså det är ändå ganska hög avkastning liksom. Det här blir ju som en motordrag liksom i din portfölj. Det är ju tanken i alla fall.
Amen. Och där tänker vi typ så här, årlig tillväxt 10% på de här bolagen. Mysa till det lite, 5-10%.
Ja.
Ja.
Men sedan finns det också så här att du måste ju också
krydda.
Ha någon liten Zlatan. Man måste ha en liten Zlatan och någonting till sin portfölj.
Okej, nu får välja en Zlatan Tim.
Till min portfölj?
Ja, pang.
Oj, men det måste ju vara någon
Oj. Huvudvärken kommer in här.
High risk, high roll menar du?
Mm.
Jag tror att smarta Integrum kanske kan bli en dubblare också. Typ sånt, typ Vistin Pharma.
Oh, spännande. Den
de har rapporter på torsdag.
Ja, sådär.
Det kanske kommer ett avsnitt snart.
Ja, nice. Men
högrisk. Ja, i alla fall, då är det så här, va? Tanken så här att risken här är ju att någon av de här kanske inte går så vis bra. Mm. Någon av de här blir inte som man tänker sig. Och då är det OK, för förhoppningsvis så kommer du träffa
en
av dessa som blir så pass bra att den kommer hjälpa dig ändå. Ett klassiskt exempel är ju liksom Peter Lynch. Och han hade ju som mest typ 500 bolag i sin fond. Och ändå överavkastade den hur mycket som helst. Jag tror de hade 15-20% CAGR och sånt under 80-talet.
Det är jävligt fint.
Och då är det ju för att de har några få guldkorn liksom som är så pass bra och dubblas, tripplas, kvadrupplas, tidubblas.
Så jävla
så fint. Att det hjälper ändå liksom.
Precis. Och det vi snackar om här när vi snackar högrisk, det är liksom small cap. Mm. Men det viktiga är ju att ha med sig här högre värderingar, men vi vill poängtera, fortsätt bara investera i lönsamma bolag.
Ja.
För jag skulle helt rekommendera att folk som inte har investerat innan, du kan läsa på aktieraketer om de här sjuka forskningsbolagen som ska tjäna så sjukt mycket deg och fanns och liksom en raket är till Mars liksom.
Läkarvärlden.
Ja, men skit i det bara rakt av.
Ja.
Lönsamma bolag som tjänar papper. Vad kallar du för ett lönsamt bolag? Är det lönsamt på vinst på vinstdelen eller är det lönsamt EBITDA och EBIT?
Men lönsamt, det är ju sista raden liksom.
Ja,
ska jag säga. Om man vill undervara sig risk liksom, avvika från det.
Kristoffer Ahnemark är perfekt. Han ser ju gärna att bolaget har direktavkastning, för då ser han att det till och med trillar ut lite efter vinsten liksom. Mm. Så att det kanske inte riktigt, direktavkastning är ingenting man ska fokusera på vår högrisksegment, det skulle inte jag säga.
Men det är ett väldigt bra styrketecken kan man säga ifall bolaget har en DA.
Absolut, absolut. Mm. Men här har vi bolag, vi kan ta några exempel. Admicom,
Chemometec,
Arctic Symes, Garo, Freetailer.
Mindre bolag men som ändå är liksom, de är stabila men det finns bra uppsida i dem liksom.
Mm.
Och sen som är, nu sa ju 20% att ta portföljen kan vara detta. Då kanske man kan ha, säg, 8 bolag kanske. Någonting sånt. Totalt liksom, så ganska många. Men det här är ju ingenting, då ponerar att man skulle starta en sån här portfölj, man får en summa pengar, man får 100 000. Så är det ju någonting man får ju börja skala in sig liksom. Man kan ju inte bara, okej, nu ska jag hitta 8 bolag, nu kör vi detta liksom, utan man får ju börja och pumpa liksom.
Det är ju det som är det svåra, va? De här globala indexfonderna och fonderna och investmentbolagen, där kan man egentligen bara
drömma och
relativt köra in det, bara dank liksom.
Tömma och glömma.
Precis. Men aktiesidan här måste man vara lite mer försiktig. De stora lågriskbolagen, där kan man i princip bara köpa också. Mm. Ponera då på att investeringshorisonten är 5-10 år. Då är det inga problem, då är det bara att handla.
Ja.
Men högriskcasen, där har du ändå rätt stor spread. Det kan vara någon sjukpodd, någonting om aktier som har täckt bolaget och så har kursen gått upp.
Ja.
Nej, men det kan vara sådana sjuka grejer som påverkar liksom kursen. Så att där, följ bolaget en stund, läs ett par kvartals årsrapporter. Det är key alltså, det är magiskt. Det är mycket jobb, men det är ett hett tips för mig.
Mm. Verkligen alltså.
2-3 kvartalsrapporter, årsrapporter. Jättebra, gör det. Följ aktieutvecklingen, följ dem, kolla om de har Discord. Ja, gör allt det där.
Ja, gör din egen analys alltså. Det är ju jätteviktigt att man är helt säker på sin sak liksom.
Mm, precis.
Så det är ju, det här är ju toppen, va.
Mm.
Men sedan har vi ju den sista. Det är nämligen Jåken, va. Jåken. Nu funkar inte riktigt fotbollsmetaforen längre kanske.
Vi kan kalla det för Suarez.
Suarez, ja, men en liten joker. Kanske någon mittfältare, någon libero. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det. Ja. En joker som springer på plan och är helt galen liksom.
Ja.
Nej, det är ju inte alls det. Men det är ju de alternativa investeringarna.
Precis. Så att, och vad skulle du säga? Vad är en alternativ investering som du har plockat in till?
En alternativ investering är ju alltså någonting generellt sett som är oftast utanför börsen liksom. Det är typ råvaror och räntor och liksom sådana typer av andra instrument, eller det kan också vara fysiskt liksom i den verkliga världen. Alltså det kan ju vara en investering i en tavla. Skulle ju kunna vara en form av alternativ investering.
Absolut. Det kan vara, jag skulle även vilja inkludera bara så här flipping som man säger på engelska, när man köper och säljer saker och ting på internet.
Mm.
Det krävs ju lite, både ett krävs ju kapital, vilket är då en rimlig 10% att röra sig med då. Men det krävs också kunskap om det du köper. Men det är ett jättebra sätt att bara kunna generera några extra 1000 lappar i månaden liksom.
Mm. Om man kan då.
Mm.
Det är ju inte så lätt.
Nej, men det viktigaste är väl egentligen, där är det ju helt öppet, för där kan du ju hitta saker och ting att köpa i just det området där du känner att du kan mycket eller är väldigt intresserad av.
Det är smart, det kan vara allt från grafikkort till high-end kläder till golfklubbor
och handväskor,
ja.
Lego, teknik.
Men om vi ska tänka mer elektroniskt, alltså, som är lätt att investera i, vad hade du sett för typer av alternativa investeringar som kan... Ja, målet är ju egentligen att man ska ju få bort beta i portföljen. Du vill få bort din samvariation med börsen. Utan du vill ha någonting som alltid kan ge dig avkastning, eller inte alltid, men som kan ge dig avkastning med en annan cykel kanske, kan man säga.
P2P-lån.
P2P-lån.
Saveland. Perfekt.
Ja, finns det ingen Camux eller någonting sånt också? Commando, Lendo, nej.
Det finns Cameo.
Cameo är det, va?
Men det är ju fastigheter. Cameo är fastigheter, Tessin och SBP.
Det är någonting som Börspodden alltid snackar om på K, som inte minns vad det heter.
Ja, kan det vara Cameo?
Kanske, eller Lendo kanske det, jag vet inte. Så det är samma. Men typ sådana typer av grejer där man får en... Jag vet inte, vad är det för yield på dem? Det är väl 6-7%?
Nja, du kan ju oftast på de här plattformarna plocka upp lite egen riskprofil då. Och desto mer risk du bär, alltså desto mer högrisklån du tar, desto högre yield får du. Men du kan ju förvänta dig avkastning från, som Tim säger, liksom, från 5% till 10% och, och över 10% också, tror jag till och med vissa fall. Men jag skulle inte rekommendera över 10%, för då är det fan shady shit alltså.
Ja, ja, man måste tänka på att det är alltid någon, varje gång som du investerar i en ränta, så får du tänka att det är alltid någon på andra sidan som betalar räntan.
Precis.
Vem är det? Varför är de det? Och vad är risken att de slutar det?
För det tycker jag, vi har haft Sablen som liksom, vi har haft Ludvig Pettersson här på podden tidigare. Kolla in det avsnittet, fantastiskt bra. Men där går han igenom liksom alternativen att investera i deras plattform. Och där kan du plocka upp helt liksom din egna riskprofil. Och sen så kan du välja bindningstiden. Och bindningstiden påverkar också avkastningen självklart.
Samma som på räntemarknaden.
Precis. Men Saveland har ju den här alternativet. Du kan ju alltid kliva ur. Om du känner att du inte vill ha dina pengar där längre, så kan du alltid mäkla lånet.
Ja.
Det kostar ju. Men du kan ju känna att du inte är låst med pengarna. Det är jävligt mycket bättre än att låna bort 100 000 till grannen.
Ja, verkligen. Och då sprider man det sig mer. Mm. Som sagt, shoutout bara. Det är ju ingen sponsor. Så, liksom. Det är absolut. Bara, det är bara tips man kan göra.
Ludvig sponsrar oss.
Nej, men... Någonting som också kan göra, kolla på råvaror. Det är också ett alternativ. Ja, man skulle kunna ha fysisk skuld, men det är ju lite risk och så. Det hade jag inte undvikit. Men det finns ju bra sätt att exponera sig mot råvaror, typ som olja, guld, silver. Ett slag som jag gillar också är utsläppsrätter.
Nice. Äger du några?
Grejen var att det är så sjukt. Jag kollade ju på det här alltså typ 2019. Och då stod, jag tror att utsläppsrätterna stod i, om det var 120 euro eller 150 euro någonting. Och nu tror jag de står i 600, 700, 800, någonting sånt. Jag minns inte exakt.
Jesus Christ.
Så det var synd att jag inte gjorde det. Typ sådana typer av grejer kan man göra också.
Mm. URL-investeringar tänker jag också som en grej. Jag vet att det finns massa som bara köper.
Du skriver det, internetdomäner. Det känns också som en svår grej att sätta. Liksom.
Ja, den är faktiskt jävligt svår.
Då måste du alltså veta vilket typ av namn som kommer tas i framtiden, menar du?
Men jag tänker att alla typ av ballanamn är sånt man ska försöka köpa. Det kostar typ, vad det är, typ 150 spänn om året att ta en URL typ.
Okej, säg ett ballt namn som du har tagit. Nantingamaktier.se.
Ja, men typ, alltså att vi inte har en domän är sjukt.
Så ska jag skaffa en?
Klipp till Linus.
Nej. Det är nog ingen risk.
Nej, precis, du kan ha kvar det, beroligt. Men, jo, vad var det jag tänkte säga? Alltså, jag tänker typ så här vardagliga namn. Alltså typ så här kaffe.se.
Ah.
Typ.
dammsugarpåsen.se.
Ja. Och så tar man typ eller typ
toalettborsten.
men jag hade fokuserat på svenska grejer, för det är mycket lättare att förstå och veta vad folk ska liksom. Men jag hade typ
tagit men är målet då att någon annan ska komma i framtiden och vilja köpa upp detta, eller är det att det är att folk ska råka komma in fel och
nej,
du har någon annons där typ, eller?
Nej, att folk vill köpa upp URL:erna. För okay. för att du vet, du kan begära rätt många tusen bara för en URL som någon
har. Ja, man har talat så många sådana här historier där folk köpte URL tidigt.
Mm.
Typ alla URL som är typ så här tre bokstäver. ABC, X, D, K liksom. De går inte att få tag på liksom idag.
Mm.
De är värda med ganska mycket pengar.
Mm.
Exempelvis.
Så att, men det där är hög risk. Fast det är definitivt alternativt.
Ja, det är alternativ investering kan man säga lätt alltså. Och det har nog inte så hög korrelation med börsen.
Nej. Nej, absolut inte.
Kanske med penningmängd i ekonomin, men jag vet inte.
Mm.
Får du säga.
Så att, och det är ju, på sikt så är ju fastigheter en jättebra alternativ investering.
Ja, alltså hyra ut fastigheter, det är nice alltså, tycker jag. Mm. Jag hade jättemycket velat ha en liten lägenhetskomplex och hyra ut lite. Mysa lite, gå och plocka sopor och måla om fasaden.
Så här, du och jag kollektivt köper en fastighet. Ja, det blir en parkeringsplats i Urkeljunga liksom, så vi kan hyra ut för 5 spänn om dygnet. Man bara, ja.
Nej, då måste man ha lite kapital faktiskt.
Ja.
Så det är när det blir äldre kanske.
Visst är det så.
Mm.
Ja. Vi kanske ska släppa något sånt rent så här privatekonomiskt avsnitt någon gång i framtiden också. Där vi bara ger
hur man gör en budget.
Ja, men heta tips på hur man är lite mer.
Jag har mycket spartips.
Cash smart. Ja, är du sån going så att du köper röd mjölk och så blandar du ut med vatten så får du lite mjölk.
Nej.
Hashtag inte mål där.
Är han det?
Ja, han gjorde tidigare innan det går.
Är det sant? Det är helt sjukt. Nej, det hade inte gjort.
Han ska ha sagt det någon gång.
Ja, han har sagt mycket galet alltså.
Vi får bjuda in honom till podden så får han berätta själv.
Ja, det vore roligt faktiskt. Det vore grymt. Mm.
Nej, men lite man ska tänka när man handlar mat och typ räkningar och allt möjligt sånt.
Nyckeln är ju att förhandla med alla som du får räkningar från. Mm. Alltså, du kan förhandla på bredband, abonnemang, hyran kan bli svår.
Hyran blir nog svår, tror jag. Du kan flytta.
Mm. Men ränta på om du har lån, elavtal, försäkringar,
telefon.
Ja, abonnemang.
Sorry.
Ja, eller vad det menar. Ja, det, ja. Ja, men alla typer av abonnemang.
Netflix.
Precis.
Ja, ja. Mm. Mm. Det kanske så, vi ska göra.
Var lite smart.
Ni kan ju skriva till oss och fråga, säga till, vill ni ha det? Ja. Eller vill ni bara säga nej på aktier?
Har ni några mer tips på vad ni, eller input på hur ni hade lagt upp er teoretiska portfölj, så hör gärna av er. För det är säkert fler folk som vill ta av det.
Mm. Men det var i princip det. Det var våran lineup. Ja. Är du nöjd?
Ja, fantastiskt nöjd. Det är en 4-4-2 uppställning som utan dess lika, måste jag säga.
En 4-4-2, det är ju en rimlig metafor liksom.
Pang, pang.
Pang, 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 pang.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men då går vi in på vårt favoritsegment såklart.
Och vad är det till?
Veckans volley såklart. Det är den.
Pang. Har du något extra ordinärt laddat för vårt sekelavsnitt?
Ja, jag hade ju faktiskt jag hade skrivit ner någonting. Men vet du vad, jag kom på en på stört. Och det är ju så att jag jobbar på dator, som du kanske vet. Och nu har man ju liksom, jag har jobbat mycket, screenat mycket bolag och hittat mycket bolag liksom, listat och så. Och det är nu som man får börja ta lite mer kontakt med bolag. Och nu när vi har ringt runt lite, så börjar man märka att ofta, det är inte alltid som man är först liksom, utan det är, aha, okej, ni ringer. Ja, men vi har nyligen haft, ni är inte ensamma i processen, vad som ni vet. Ni är inte ensamma om detta liksom, jag har fått andra liksom. Så det som jag tror i alla fall är att det är många nu, jag tror att många typ investmentbolag kanske spackar exempelvis efter semestern. Då går man lite, då är det lite jaktsäsong för förvärvsbolagen.
Ja, jag köper det. Jag tror det är lite jaktsäsong inom alla branscher, tror jag. Ja. Dragga upp lite nya kunder. Ja. Det beror på vilket segment.
Ja, men, kanske ny rekrytering.
Ja, men tänk dig, du kommer där från Mallorca rakt ut från semestern, så pang, pum, första arbetsveckan. Solbränd go, och du är så jävla taggad på livet. Ja, men då är det perfekt ut och ragga lite nya kunder.
Ja, alla är fräscha också. Ja. Man känner ju att nu vill man ju ändå ha lite motivation liksom till att jobba.
Man är svinfräsch.
Ja, svinfräsch. Ja. Mm. Ja. Tolkning, jag vet inte, det kanske kommer mycket PM i framtiden. Mm. Ingen aning. Ja, det var min lilla sån.
Mm. Ja, det är bra. Nej, jag har ingen volley uttänkt på faktiskt i förskott. Så en riktig VV.
Ja, då är det ju en riktig liksom, då är det en hepatitis.
Mm. Det är så många heta potatisar ute. Jo, så här kan jag säga.
Ja.
Det här är en bra grej. Och det är, jag hörde från jag kanske inte kan citera den här personen rakt av, men jag kan berätta vad personen sa.
Ja.
Och det var att spicy. Ja, det var en ska man säga, högt uppsatt människa som är väldigt insatt i finansiella väsendet i Sverige.
Okay.
Och hen sa då att räntan, Stiborräntan kan max gå till 2%
innan
det går till helvete.
Okay. För svensk ekonomin och hushållen.
Ja, typ. Så att hens take var att det var maxräntan liksom. Och vi får se om det stämmer.
Så då ska man alltså, då ska man blanka börsen när räntan är 2%.
Ja, eller mer då. Så att, eller kontentan var väl egentligen att då kommer det bli jävligt lökigt för företag och privatpersoner.
Ja.
Och då, jag stödjer den tesen, men och vi får se lite hur det speglar sig i investeringsklimatet.
Jag tror det påverkar.
För att det kommer ju komma en ny nästa räntehöjning vid typ september.
September så nytt möte. Så man har lite månadspaus här, lite semester.
Så att vi får se vad Ingves säger. Det har ju kommit in nya inflationssiffror. Tror du blir en triple hike?
Jag tror det blir 0,75.
0,75. Då är det 150 points.
Är det?
Ja.
Gött. Och kanske halv. Bostäderna kan gå ner. Perfekt för mig sen. Så att, kan man komma och skopa upp en deal.
Så att jag får tänka så här att från Stibor så har bankerna typ 1,5, jag tror det är 1,25 till 1,5% påslag till utekund.
På listränta kanske.
Listränta, och sen har du rabatt. Den är den du ska förhandla om.
Får du listränta, you're being screwed.
Då är man fucked.
Då är man lurad.
Tips 1 är att lämna SBAB och kolla på något. För det är jättebra ställe att få första lånet. Men gå vidare sen till nästa. För Landshypoteket, Stabelo, fan, Nordea, Swedbank, alla de kan erbjuda mycket bättre räntor.
Är det så? Det märkte jag också nu när du säger det, när jag kollade på lägenheten för ett år sedan. Det var ju, de är ju mest generösa med att ge ut pengar liksom.
Ja.
Men kanske räntan var inte så bra kanske. Men då kanske man inte bryr sig så mycket om det.
Ja, men ställ dem mot alla andra. Så tjänar man massa pengar. Hashtag sparad krona.
Ja, det är grymt.
Gänget.
Tack så mycket. Jag hoppas ni njöt av dels det här 100:e avsnittet. Men också de 99 där innan. Dessförinnan.
Amen. Så att, och vi vill tacka er så hemskt mycket för att ni lyssnar på oss. Och vi vill jättegärna ha er input. Framförallt nu mer än någonsin. Det är ju rätt många av er som hör av er, vilket vi tycker är skitkul. Men vi vill veta lite mer. Vi vill ha lite guidning från er, vad ni vill höra mer och, ja, och kanske då mindre av, mindre skitsnack och mer fakta.
Nej, det är gett, man ska inte gett snacka, så det är viktigt. Och vi kan ju återupprepa igen, så att det här är då en teoretisk portfölj. Och ni måste ju såklart göra er egen analys. Och varje människa har ju sin egna risktolerans och sin egna sparhorisont och sin egna livssituation. Så det går ju såklart inte att applicera på alla. Så gör er egen analys. Och om man då vill höra av sig till oss och ge oss input, ge oss feedback, kom ett förslag.
Du gör man det.
Ett case.
Ett case.
Vill du vara med på det?
Ja.
Då kan man säga av sig också.
Då får ni skicka in en PowerPoint och pitcha er själva och vad ni ska snacka om. Så kan vi ta med.
Ja.
Men i alla fall, vi har vår Gmail någonting
snyggt
om aktier@gmail.com.
Ja.
Eller så kan ni höra vårt till våra sociala medier, både Twitter och Instagram.
Någonting om aktier. Sen så har ju du och jag också privata Twitter-konton.
Jajamän. Max Gedda och Tim Hansson, va?
Jag tror att jag har Tim Hansson 8. För att det var underlaget. Det var upptaget.
Ja, han får Marcus Gedda.
Snyggt. Men ja, det finns inte så många som är gäddor.
Nej, vi lurar i vassen, va?
Ja. Det är lite ful.
Ska se gammal gäddor.
Ja, ska jag bara.
Gänget, ha det bra. Snacka.
Hej då.
Ha det gott.
Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.